Under brinnande coronapandemi i slutet av 2020 så korsas vägarna för ett omaka par i nätdatingdjungens värld. De är båda några år över 50, men där stannar likheterna. Kvinnan heter Maria och bor i byn Sangis utanför Kalix. Hon är väl förankrad i samhället och umgås tätt med sina barn och barnbarn. Maria är engagerad i lokalpolitiken och invald som ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige. Mannen som den här hösten dyker upp i hennes liv heter Hamid Fatlaoui.
Han var väldigt omtänksam och lite tystlåten. Men vi har alltså alltid tyckt att han verkar jätteomtänksam och mamma. Trevlig, men lite tystlåten. Mm.
Han bor 14 mil därifrån, i Piteå, och lever ett helt annat liv. Hamid försöker finna sig till rätta i Sverige och har ännu inte lärt sig språket ordentligt. Några år tidigare så har han invandrat från Irak. Han har sökt asyl i Sverige och fått både flyktingstatus och uppehållstillstånd. Bakgrunden är att han har berättat för Migrationsverket att han riskerar förföljelse i hemlandet eftersom han är homosexuell. Ändå slår det gnistor mellan Maria och Hamid när de möts på nätet. Maria lämnar sitt politiska engagemang och flyttar ihop med Hamid. Därefter går det snabbt.
Nej, vi hade liksom ingen aning om att den skulle gifta sig, utan helt plötsligt hade de bara gift sig. Så att de gjorde liksom lite hemlighet, man kallar det.
För de som står Maria närmast så framstår det som ett lyckligt äktenskap.
Alltså vad jag har förstått så han har ju hjälpt mamma jättemycket. Jag menar att han städade och diska och laga mat. Och, jag menar hjälpte så att just någon hade så problem med värken.
Vad som sen händer i augusti 2023 slår ner som en blixt från klar himmel. Sent en kväll ringer Hamid SOS och berättar att han har mördat sin fru.
Det finns ju penetrerande skador som inkluderar sår genom hjärtat, hjärtats vägg.
Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen med mig, Kim Malmgren. Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt. Den här veckan är lite speciell. Det har gått 2 år sedan vi startade podden och sedan dess så har ni som lyssnar bara blivit fler och fler. Förra veckan hade vi för första gången mer än 100 000 unika lyssnare på en och samma vecka. Jättekul tycker jag, och om det är så att ni tycker om podden så får ni gärna prenumerera och följa. Då ser ni när det kommer nya avsnitt, och det hjälper också oss med algoritmen för att få ökad synlighet på de stora plattformarna. Så till dagens avsnitt. Med mig idag har jag min kollega här på Expressen, Nina Svanberg. Välkommen tillbaka till Krimrummet.
Tackar.
Vi ska prata om ett mordfall som utspelar sig i Norrbotten, närmare bestämt i byn Sangis i Kalix kommun. Du har ju bott i Kalix, Nina. Vad är Sangis för plats?
Ja, men för de allra flesta så är ju Sangis en by man bara passerar på sin väg till Haparanda och Ikea som ligger där. Men kör man in i Sangis så hittar man ju då, det finns ett ställe som jag alltid brukar stanna på, det är ett militärt överskottsbolag som har allt sånt man drömmer om man är lite prepper. Alltså det finns spritkök, allt möjligt som man kan behöva om kriget kommer. Och det är lite speciella träskulpturer som står utanför som man passerar när man kör så, på E4.
Sånt som har blivit över i Försvarsmaktens Norrbotten.
Ja, men det här är liksom en person som har snidit till de här skulpturerna som finns utanför den och rymdskepp. Och det är nästan helt enkelt omöjligt att missa det här när man kör förbi. Kör man in i Sangis, då hittar man ju att där finns också en affär. Och det är ju inte helt vanligt i byarna i Norrbotten att det finns det. Det finns ett läsadianskt bönehus och små hus. Och, alltså en ganska typisk by i Norrbotten skulle jag säga.
Det är en by med ungefär 500 invånare. Ett ställe där mer eller mindre alla känner alla, kanske man kan säga.
Absolut.
Och i Sangis så bor Maria, som det här avsnittet till stor del handlar om. Hon är 56 år gammal och vi kan börja med att lyssna på hur dottern Therese beskriver sin mamma i den senare rättegången.
Mamma var ju en väldigt snäll och omtänksam person. Hon var ju sjukskriven, hon var halvtidspensionär sedan flera år. Och hon hade precis fått igenom att bli heltidspensionär eller få sjukersättning då. För hon var sjukskriven på halvtid ganska länge. Hon hade försökt ut och jobba men det funkade inte. Kroppen sa ifrån helt enkelt. Hon hade mycket värkproblematik då. Det bästa hon visste var ju hennes barnbarn. Mina barn då. Som hon på. Det var ju det som hon älskade helt enkelt. Och sen även hennes hund betydde jättemycket för henne. Det var hennes bästa vän och kompis. Annars mycket. Mamma älskade att handarbeta. Nu var det mycket virka hon gjorde. Alltid ha någonting i händerna när hon tittar på tv och serier och sådär.
Maria, hon är en kvinna från trakten. Så som hon beskrivs så verkar hon vara en varm och omtyckt person.
Ja, Maria är ju en färgstark person. Hon tycker om färgen rosa. Hon tycker om att klä upp sig. Hon använder den här färgen rosa. Hon sminkar sig rosa. Hon färgar håret. Hon är inte rädd för att liksom ta sin plats och inte heller rädd för att säga vad hon tycker. Men hon beskrivs ju av flera både vänner och släkt som snäll och god. Och att barn och barnbarn är det viktigaste för henne. Hon är ju också en stor djurvän. Också för några år sedan när barnen var små så bodde hon en tid i Stockholm där hon jobbade extra på katthem. Hon har ju också en egen hund nu då, en liten chihuahua som hon brinner för och som är liksom som ett extra barn för henne.
Hon har ju också haft problem med värk. Det är någonting som har återkommit för henne. Hur ser det ut där?
Ja, men värken är ju en ständig följeslagare i hennes liv. Hon har ju då försökt att jobbat som lokalvårdare, jobbat på Samhall i många år och där då blivit omtyckt bland kollegor och sådär. Och försöker ju också liksom städa och hålla efter, laga mat hemma. Men dottern beskriver ju att det har ju ett pris att så fort hon anstränger sig så kommer ju värken då. Och då behöver hon vila och har ju också rullator hemma då.
Och när den här historien utspelar sig, framförallt då sommaren 2023, så har Maria fått besked om att hon får bli sjukpensionär. Någonting som hon har kämpat för en tid.
Ja, just det beskedet har hon ju verkligen hoppats och längtat efter. Hon skriver ju till en kompis när hon har fått det här beskedet att hon ska få bli sjukpensionär. Att hon ska fira med champagne och smörgåstårta.
Hon har också engagerat sig i lokalpolitiken.
Ja, precis. Hon hade ett engagemang då som kassör och stod också på kommunvalsedeln i Kalix då för Sverigedemokraterna.
Någonting som människor i Marias närhet berättade är att hon lever en del av sitt liv på nätet. Hon har sin padda som hon håller på med. Hon spelar lite spel, hon chattar med människor och håller liv i relationer på det viset. Och det är just via nätet som hon kommer i kontakt med Hamid. De träffas på en dating-sida. Det är så som han kommer in i hennes liv. Vem är Hamid?
Ja, men han har ju ganska nyligen kommit till Sverige. Han kom till Sverige runt 2015. Och dessförinnan så har han ju växt upp och levt ett helt liv egentligen i Irak. Det vi vet om hans liv där och hans bakgrund där är ju att han gjorde militärtjänst i Irak, att han jobbade som instruktör. Han ska då inte ha varit med i någon strider eller så, men jobbat som det där. Det finns också, han har också berättat om att han där har levt i ett förhållande med en kvinna, men att det är bidragande orsak till att han lämnar Irak och flyr från Irak för att han blir där misstänkt för att ha haft ihjäl den kvinna han levde med, alltså att han hade ihjäl hennes barn. Det är därför han åker därifrån. Och han kommer ju till Sverige då och ansöker ju då om att få stanna här runt 2015. Och i de här uppehållstillstånden och i ansökningarna och kontakter med Migrationsverket så uppger ju han då att han måste få stanna i Sverige för att han är homosexuell.
Det är lite spridda skurar där. Man tittar i Migrationsverkets papper så är det då å ena sidan den här historien om att han har blivit falskeligen anklagad, understryker han verkligen, för att ha på något vis dödat sin partners barn då. Och sen så vid ett senare tillfälle som jag tolkade så uppger han att han är homosexuell och att han därför riskerar förföljelse i hemlandet Irak. Och det är någonting som han uppger när han söker asyl. Det är hans asylskäl och så småningom så får han också uppehållstillstånd och flyktingstatus. Just på grunden då av att han har uppgett att han är homosexuell. Detta skär sig möjligen med vad som händer här i Sverige när han kommer i kontakt med Maria. För de två får kontakt på den här dejtingsidan och det verkar gå ganska snabbt fram till att de blir ett par.
Det börjar ju ganska romantiskt får man ju säga. Hela den historien är ju kärleksfull, mycket kärlek. Det börjar ju med att han kommer till Maria och skottar, för det har kommit väldigt mycket snö. Hon bor ju i det här huset. Gången utanför huset behöver skottas upp och hon har ju värken, så vad ska hon göra? Ja, men Hamid kommer till henne och det är ju en lång bilresa från Piteå.
Han åker de här 14 milen från Piteå.
Ja, för att komma och skotta hennes uppfart. Och det här är ju någonstans, det är ju då som känslorna börjar spira på riktigt, vad det verkar. Så att, och allting verkar ju ganska lyckligt där i början. Han hjälper henne, de har ett gott samtal, de pratar, hon berättar ju att hon är förälskad och kär och säger det till vänner och bekanta att den här mannen vill hon leva med och vara tillsammans med.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Och efter de har blivit ett par så går allting väldigt snabbt får man säga, för Maria, hon flyttar in hos Hamid i Piteå. Hon lämnar sitt liv i Sangis bakom sig, åtminstone tillfälligt. Hon lämnar det här huset hon har där. Hon har ju familj där. Hon avslutar också det här politiska engagemanget som hon har haft i Kalix eftersom hon inte längre bor i kommunen. Och i oktober 2021 så kan man läsa i lokaltidningen att Maria och Hamid har gift sig i stadshuset i Piteå. Och i den senare rättegången så berättar Marias dotter Therese att det här kom lite som en överraskning för alla i Marias närhet. Och den som ställer frågorna här, det är kammaråklagare Kristin Andersson.
Jag vet ju att de var gifta, att de blev gifta. Men vet du någonting hur det kom så att de gifte sig och hur?
Nej, vi hade liksom ingen aning om att den skulle gifta sig. Utan helt plötsligt hade de bara gift sig. Så att de gjorde liksom lite hemlighet, man kallar det.
Mm.
Men, ja.
Och hur upplevde du Hamid?
Lite tystlåten. Men vi har alltså alltid tyckt att han var jätteomtänksam och mamma. Han var snäll, han busade med min äldre son och med visade av deras fiskar. Och, men helt normal kille, liksom, alltså trevlig, men lite tystlåten.
Mm. Och har du någon uppfattning om hur deras relation var och hur den såg ut?
Alltså vad jag har förstått så han har ju hjälpt mamma jättemycket. Jag menar att han städade och diska och laga mat. Jag hjälptes åt just när hon hade så problem med värken.
Och om man ser deras känslomässiga relation, vet du någonting om hur den var och hur den såg ut?
Nej, men det vet jag kanske inte så jättemycket egentligen. Men det är ju som sagt att han var väldigt omtänksam. Och de verkar ju tycka om varandra helt enkelt.
Mm. Och när du säger att de tyckte om varandra, upplevde du att de hade liksom en kärleksrelation?
Ja, men det gjorde jag väl ändå på något sätt i alla fall.
Mm.
Så säger Marias dotter, som är kanske den som står henne närmast av alla. Men det framgår också i utredningen att inte alla i Marias närhet som är lika positiva till den här relationen.
Nej, det finns ju vänner som verkligen hör varningsklockorna och ser varningsflaggen. En vän som bland annat säger till Maria uttryckligen att gör det inte, du kommer bli dräpt. Försöker förmå henne att inte gifta sig och gå in i det här förhållandet. Men det spelar ingen roll. Maria är förälskad och säger att jag ska gifta mig med honom. jag är över 50, jag har ingenting att förlora, jag vill köra på ungefär.
Jag kan också säga att åtminstone av det som framgår i den här utredningen, att den här vännen kanske inte har jättemycket på fötterna när hon säger det, utan det är mer någon sorts magkänsla. Det går ett halvår ungefär och sen så flyttar Maria och Hamid till Sangis. Då är vi framme i mars-april 2022 någon gång. Och i Sangis, där har ju Maria det här huset som de flyttar in i.
Ja, precis. Och det är ju en ganska vanlig villa, trähus, ljusgrått, grönt plåttak med grannar runt omkring i ungefär likadana hus.
Ligger i byn helt enkelt. Det är ett hus som har funnits i familjen i alla fall, så som jag tolkar det. Och det pratas om att det är nästan avbetalt. Tyder ju på att man har haft det ett tag. Och vardagen för Maria och Hamid, den ter sig i alla fall för de som finns nära paret då, att det verkar vara ett till synes bra äktenskap det här med två personer som trivs med varandra och har en fungerande tillvaro. Någonting som man alltid tittar på i sådana här fall, det är ju, finns det tidigare våld i relationen? Och i alla fall enligt utredningen så finns det inget som tyder på att det har varit en våldsam relation. De kunde tjafsa som alla par gör, men att om de skrek på varandra så var det inte så att Hamid skrek på Maria, utan hon kunde skrika tillbaka, hon kunde tala för sig så att säga.
Som jag förstår dig rätt, det var egentligen inga stora, det var ingenting stort eller några stora problem de emellan?
Nej, alltså inte vad jag vet. Men det är klart, de bråkade och mamma var ju inte rädd för sig vad hon tyckte. Mm. Så om han skrek åt henne så skrek hon tillbaka.
Ja.
Och då, hon berättade också, då var det ju han, varför skriker du på mig? Men hon svarade, men du skriker åt mig. Ja. Varför gör du det? Mm. Så att hon var ju som inte rädd att säga ifrån.
Men upplevde du att de hade, om man säger, en jämställd eller jämlik relation?
Ja, men det har ju som allt ändå gjort. Jag menar, för att han är ju som har ju en annan religion och sådär, men att det är ju som ingenting som har stört henne, och hon hade börjat gå i kyrkan och ja, så att jag upplevde inte alls att det var som att det var konstigheter där.
Mm.
Någonting som flera personer tar upp som har blivit förhörda här, det är att det har funnits kulturkrockar mellan Maria och Hamid. Vad säger personen om detta?
Ja, men Marias dotter berättar ju också om något tillfälle där Hamid blir upprörd över att han inte är inbjuden till ett av familjens födelsedagskalas. Han har inte fått en skriftlig inbjudan och vägrar komma. Hon säger att hon försökte förklara att ja, men det är inte så vi gör, men det godtogs inte.
Det finns också prat om att Hamid, han är lite sugen på att starta något företag. Det är någonting som han har erfarenhet av tidigare i Irak. Men att det blir en helt ny värld här med den svenska byråkratin, med alla tillstånd som behövs.
Ja, det är ju någonting som Maria säger till honom, att det är någonting helt annat att ha ett företag i Sverige. Det är ansökningar och årsredovisningar som ska skickas in. Så hon är inte lika tänd på den idén som han verkar vara.
Mikael?
Mitt ex är försvunnet.
Den 15 maj 2018 ringer en man till SOS Alarm. Hans exfru Lena Westrum är försvunnen.
De har sprungit runt och letat här och telefonen är avstängd och han förstår ingenting.
Nu finns båda delarna av Krimstad om Gärstamordet att lyssna på i din poddspelare.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Och det här lyckliga fungerande äktenskapet, det tuffar på i ännu ett år kan man väl säga. Men sommaren 2023 så känner Maria att Hamid har förändrats. Och det här är också någonting som hon pratar med sin dotter om.
Ja, mamma, jag pratar med mamma ganska mycket. Och då just sommaren, där kanske är en månad innan eller ungefär, då berättade hon ju att Hamid har blivit så förändrad sista tiden.
Mm.
Han var inte alls lika snäll och omtänksam längre. Det var mer liksom att han klagade mycket eller vi kunde bara vara tyst. Och, ja, det var inte liksom samma Hamid.
Mm. Men sa han någonting konkret om det fanns några, man säger, problem i relationen? Någonting särskilt? Eller?
Alltså det hon berättade var ju att om hon hade lagat mat, men då dög det inte. Då sa hon att det var dålig mat. Och, och varför har hon inte gjort det här? Hon gått hemma hela dagarna, men som kanske är städa eller vad det kan vara. Mm. Men hon var ju sjukskriven av anledning. Och så hade hon som aldrig sagt eller som påpekat tidigare. Utan nu var det som mer att han nästan letade fel.
Mm.
Så till slut var det som att hon började när hon var på jobb. Att, har jag nu gjort allting så att inte ska gnälla på någonting? Har jag tagit undan disken? Har jag tagit ut soporna? Och, ja, för att hon vet att han gillar att ha det rent och fint. Och, så hon började kontrollera att hon hade gjort allting sånt då istället.
Så som deras relation ser ut så är ju Maria hemma då för att hon är sjukskriven, medan Hamid, han verkar jobba ganska hårt.
Ja, men precis. Det här är ju inte en person som verkar ligga på sofflocket direkt, utan han jobbar. Och han jobbar ju då på ett SIS-hem, alltså ett låst ungdomshem i Kalix som heter Johannesberg. Och det har högsta säkerhetsklass då bland de här ungdomshemmen, och det är ju, vad ska man säga, ökänt för att det är där Sveriges kanske värsta ungdomsbrottslingar faktiskt placeras. Alltså vi har ju flera personer som har varit med i våldsvågen till exempel som placeras där. Och, så det är ett ställe med tungt klientel kan man säga.
Och där har han haft lite problem senaste tiden innan mordet så att säga. Vad är det som händer?
Ja, precis. Och det är ju inte då med ungdomarna han kommer på clinch med, utan det är med personalen. Han uppfattas som ganska svår att jobba med. Alltså jag har pratat med dess kollegor och sen säger ju hans egen chef i förhör att han kunde uppfattas som hetsig, men att det kunde gå lika fort över. Någonting som chefen här också säger i förhör är ju att han dels inte hade några vidare svenska kunskaper, att han kunde nicka bekräftande som att han hade förstått orden eller direktionen.
Ja, nästan på ett manipulativt vis. Att han ger sken av att han förstår, men sen så i efterhand så visar det sig att han har inte förstått vad direktiven är här.
Ja, han verkar ha en egen bild av hur man ska göra saker och sen så gör han det. Men någonting som nämns också är ju det här att han inte kan ta order från kvinnor. Alltså det flera kvinnor som har jobbat med honom som inte har velat vara i samma rum ens för att man har tyckt att det inte har känts bekvämt.
Och det som kanske är mest uppseendeväckande här, det är att han har hamnat i någon typ av incident med en kollega. Han beskriver det själv som att han ska ha lagt sin hand på någons axel, men det är inte. Från annat håll så har det uppfattats annorlunda, förstår man. För det som har hänt är att han har blivit avstängd med lön. Och det finns också en polisanmälan mot honom som gäller ringa misshandel. Han själv, åtminstone i senare förhör, så verkar han kanske inte själv förstå allvaret i det här.
Nej, han säger ju själv att jag fick gå hem och vila, som han säger. Han verkar inte ha tagit så allvarligt på det där, utan mer tagit det som att, ja, att han inte behövde komma tillbaka till jobbet på ett tag.
Och någonting som hände bara några dagar innan det här mordet äger rum i augusti, det är att Maria har bjudit in till middag. Hennes dotter och delar av familjen ska komma dit och äta, men det blir inte så.
Nej, det är ju någonting som händer där kort innan, och det är ju den här bilolyckan. Han kör in i ett mitträcke med Marias bil. Och det är efter det som de då några dagar senare skulle ha kommit på den här söndagsmiddagen. Men de säger att de inte kan komma för att han mår dåligt efter det helt enkelt. Så den blir aldrig av.
Och detta är inte heller någonting som, för man letar i den här historien efter vad är det som har utlöst det här. Och vi har redogjort för några olika saker som kanske har gått emot honom den senaste tiden. Men när man pratar om den här bilolyckan då till exempel, så ska han ha varit väldigt ångerfull efteråt. Han ska ha bett så hemskt mycket om ursäkt och han har sagt ta alla mina sparpengar, försök liksom täcka skadorna här. Han har försökt göra rätt för sig, om man säger så. Och så kommer vi då fram till kvällen den 14 augusti. Då är Maria och Hamid hemma i huset i Sangis. De lagar mat och umgås och sen så lägger de sig och tittar på tv. Allt är som vanligt. Men några minuter innan midnatt så ringer Hamid till SOS Alarm. Det är Ett uppskruvat tonläge i samtalet. Han försöker göra sig förstådd, men det är språkförbistringar. Till slut så kopplar samtalet till en operatör som pratar arabiska. Hamid berättar då att hans hustru är död. Att han har tagit en kniv och huggit henne till döds. Polisen rycker ut till huset och Hamid möter dem på farstukvisten. Han står i tofflor med händerna i luften och grips. Polispatrullen går in i parets sovrum. Rummet har småblommiga tapeter och röda gardiner. Över dubbelsängen hänger en tavla på Jesusbarnet och de tre vise männen. På golvet bredvid ligger Maria död. Hon har blivit mördad med ett stort antal knivhugg. Mordet kommer som en chock för Marias dotter Therese.
När det här hände, var det som en, man säger, blixt från klar himmel, eller hade du på något sätt haft någon form av indikation på att det här...
Nej, det kommer ju från ingenstans. Jag menar, då förstår man liksom att det är med kulturkrock eller att man bråkar i ett förhållande, alltså på så sätt. Och sen just nu att han har varit som förälder, men vi tänkte mer kanske han var deprimerad eller något sånt, men man har liksom aldrig ens kunnat ana att det här skulle komma. Ja. Det fanns ju inte på kartan.
Nej.
Hamid erkänner från start att det är han som har mördat Maria. Men vad som har hänt och framförallt varför är mer oklart. Under den här utredningen, Nina, så ger han flera berättelser.
Ja, men precis. Han säger ju lite olika versioner, dels i polisens förhör men sen också under själva rättegången. Han säger ju bland annat att en av de saker som Maria säger är ju att hon säger att du är ingen riktig man, du kan inte döda, ungefär någonting sånt. Och att han går ut på farstutrappen, tar en cigarett och ungefär typ 30 minuter och sen går och hämtar kniven och hugger ihjäl henne. Sen har han i en annan version sagt att de inte har något samtal överhuvudtaget, att han bara går och hämtar den här kniven och dödar henne. Men just motiv, exakt varför, det har ju inte riktigt framgått faktiskt. Och sen också för att han säger ju omväxlande att han är väldigt, väldigt ångerfull, men också samtidigt att han inte riktigt har kontroll eller vet vad som händer.
Klart är i alla fall det att Maria har utsatts för väldigt kraftigt våld. Sammanlagt så har hon 39 knivskador när hon hittas död. Och så här sa rättsläkaren i rättegången.
Om vi talar om själva händelseförloppet så kan man väl säga det att de här skadorna som är grupperade på båda armarna har en lokalisation, alltså en belägenhet på armarna och händerna som vi bedömer talar för att de orsakats, att de är avvärjningsskador som uppkommit av att Maria Fatlawi har försökt värja sig mot ett angrepp. Det vill säga hon har hållit upp armarna framför sig för att skydda sig.
Det är många avvärjningsskador, men det är också flera skador som har betydligt mer allvarlig karaktär. Det är rena hugg i bröstet och det finns även ett hugg som har gått in i hjärtat. I rättegången som hålls så småningom så har Hamid en tolk, så hans svar är på arabiska och sen översatta av tolken. Det blir ganska hackiga förhör, men vi kan lyssna lite kort i alla fall på vad han själv säger om mordet.
Han är kan hända för all قتل ماريا. ماريا كانت إنسانة لطيفة وياي ومحترمة وكانت تساعدني بكل شيء.
Det var inte mitt främsta mål att mörda Maria. Maria hon var en trevlig människa och snäll. Hon hjälpte mig med allting. Och en anständig människa var hon.
Och حتى يعني من كان هذاك الليلة يعني اللي أتذكر إنه أنا كنت مشوش ذهنيا وكنت مو بحالة طبيعية ونفسيتي تعبانة ولحد الآن يعني أنا أفكر بالموضوع ندمان.
Ja, jag menar den aktuella natten då var jag själv sinnesförvirrad och jag var inte i ett normalt tillstånd då. Och än idag när jag tänker på det här så känner jag mig ångerfull.
En av flera då förklaringar som Hamid har gett under den här processen, det är att han har hört röster. En rättspsykiatrisk undersökning har hållits med honom och den har landat i att han inte lider eller led av någon allvarlig psykisk störning. Hela den här rättegången, den slutar i att Hamid blir fälld för mord. Han döms till livstidsfängelse, också livstidsutvisning. En sak som man kan fråga sig, det är ju hur en man som Hamid då, som har uppgett och fått flyktingstatus för att han är homosexuell, sen kan gå och gifta sig utan att någon egentligen höjer på ögonbrynen. Det är ju först efter det här mordet som domstolen har bett Migrationsverket att yttra sig om detta. Och Migrationsverket konstaterar väl lite krasst att det kanske finns skäl att titta på det här ärendet en gång till. Vi vet att Hamid var den som mördade Maria. Han har också fått sitt straff nu i tingsrätten då, livstidsfängelse. Men en fråga som kvarstår här, det är varför hände det här? Och sanningen bakom den frågan, den får vi kanske aldrig veta. Möjligen framkommer det något nytt under hovrättsförhandlingen. Den här domen, den föll precis innan årsskiftet. Den har överklagats. Jag kan läsa upp ett citat här av Hamids försvarsadvokat Marko Tukkanen som är intervjuad av Norrbottenskuriren, där han säger att vi anser att det finns förmildrande omständigheter och det har vi anfört under förhandlingen. Vi menar att det finns utrymme att tidsbestämma straffet. Så det som försvaret vill se här då efter en hovrättsförhandling, det är inte på något vis att han ska bli frikänd, men att han ska få ett mildare straff. Det är som max då 18 år som är aktuellt för ett tidsbestämt straff.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
De som blir mest lidande i hela den här historien, det är Marias nära och kära. Det är också någonting som hennes dotter Therese pratade om i rättegången.
Hur kändes det för dig när du fick beskedet om att din mamma var död?
Det känns fruktansvärt. Man kan inte tro att det är sant. Det är ju som någonting man läser om i tidningen, ingenting som händer en själv. Men man blir jätteschockad helt enkelt.
Hur kändes det för dig, det faktum hur hon hade dött?
Ja, man kan som inte ens föreställa sig. Alltså, det är ju så fruktansvärt sätt som hon blir döda på helt enkelt. Alltså, jag kan som inte säga någonting. Man blir arg, man blir ledsen. Väldigt förjävligt.
Mm. Hur mår du idag?
Jag mår inte alls så bra. Jag tycker det här är jättejobbigt. Och jag tappar liksom en väldigt nära person och stöttepelare, och mina barn har tappat sin mormor, så allt känns väldigt jobbigt. Man känner liksom att man är lätt stressad, man är så utmattad, man försöker bara få dagen att gå liksom med barn och för att få det att funka. Men min 3-åriga son frågar mig flera gånger om dagen, var med min mamma, och liksom hur svarar man på det? Det är att ja, jag är lite ledsen eller jag är sjuk eller trött, jag kan liksom inte säga varför jag mår dåligt heller. Men liksom att han märker och frågar hela tiden, var är min mamma? Det är jättejobbigt.
Det får bli de avslutande orden i den här veckans avsnitt. Tack Nina Svanberg för att du ville vara med i Krimrummet.
Tack.
Ett nytt avsnitt kommer nästa torsdag. Om du som lyssnar har synpunkter, nyhetstips eller frågor, så kan du som alltid höra av dig till mig på kim.malmgren@expressen.se. Vi hörs.
Du har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.